här är ett poddradioprogram från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation Studentradion 98,9. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
Välkommen till Format på Studentradion 98,9. Temat för den här veckan är porslin. Jag heter Malin Toneng och vid min sida har jag Fanny Larsson och Gunnar Harrius. Vi är med dig fram till klockan 5. Hörde du Lloyd med 70-30 och du lyssnar på Format i Studentradion 98,9. Och ikväll pratar vi om porslin.
Porslinet härstammar från Kina där det tillverkats i över 3000 år. Namnet porslin kommer från det italienska porcellana som ursprungligen var det man kallade porslinsnäckor vars hårda skal man trodde porslin var gjort av. Porslin är egentligen en stark upphettad kaolinlera. Porslinet började exporteras från Kina redan på 800-talet till dagens Mellanöstern, men det nådde inte Europa förrän på 1300-talet då Marco Polo återvände från Kina och berättade om det vackra kinesiska porslinet. Men det var inte förrän på 1600- och 1700-talen då så kallade ostindiska kompanier upprättades i många länder och importen av porslin till Europa ökade. Redan på 1500-talet började man i Europa försöka återskapa det kinesiska porslinet, trots att kaolinlera fortfarande var okänt i Europa. Istället ersattes kaolin med soda, gips, kalk och sand, så kallat fritt porslin. Hemligheten bakom det kinesiska porslinet, alltså kaolin, var den tyska apotekaren Johann Friedrich Böttger, första europé att upptäcka. Detta gjorde han 1709 och under 1700-talet började produceras så kallat kinesiskt porslin, även i Europa. I Sverige har porslin tillverkats sedan 1759 i den idag nedbrunna Mariebergsfabriken och senare av bland annat Gustavsberg, Karlskrona och Uppsala Ekebysfabriken.
Där hörde vi alltså en historisk översikt över porslinet helt enkelt. Men Fanny, vid den här tidpunkten, hur såg designen och formgivningen av porslinet egentligen ut?
Ja, precis. Som vi hörde Gunnar berätta om i inslaget så var ju porslinsmarknaden väldigt länge dominerad av det kinesiska eller ostindiska porslinet. Och där kunde man ju se fram till 1800-talet ungefär den här väldigt klassiska kinesiska dekorationsstilen. Porslinet var vitt och mönstret var i koboltblått. Och mönstren var ofta då naturscener med djur eller växter eller blommor. Och under 1600- och 1700-talet när de här ostindiska kompanierna upprättades så blev ju införseln till Europa betydligt enklare av porslin. I Sverige så uppgick liksom införseln i miljontals artiklar per decennium. Och då blev det också vanligt bland överklassen att man beställde sin egen personliga bordsservis. Så man skickade med en ritning på hur man ville att den skulle vara ornamenterad med kanske släktvapen eller monogram eller något sådant med fartyget. Och sen så fick man det året efter när fartyget hade varit i antingen Kina eller Japan och vänt. Och under 1800-talet så ser vi hur ornamenteringen förändras och kommer mer och mer att se ut som klassiska mönster som jag tror att många av oss tänker på när man tänker på porslin. Det finns fortfarande det här vita med blått mönster, men det kommer också röda och gröna mönster. Och formerna på porslinet förändrades också. Fascinationen för antiken och rokokon som generellt syns i formgivningen i den här tiden syns också i porslinet och det blir rundare och mer välvda former både på skålar, kannor, koppar och så vidare. Och svenska tidstypiska designmodeller i porslin från den här tiden är bland annat Bengali och Gröna Anna från Rörstrand. Och mer om svensk porslindesign kommer vi berätta om efter låten. You're my best friend.
Rappel med Best Friend och du lyssnar på Format på Studentradion 98,9 där vi idag pratar om porslin. Och alldeles nyss så hade vi ju en historisk översikt över porslinshistorien. Men om vi istället tar och riktar blickarna mot Sverige och den svenska designscenen för porslin. Fanny, hur har den utvecklats?
Ja, precis. Som vi hörde precis innan låten så finns det ju, det finns mycket av svensk porslindesign som är väldigt klassisk och som jag tror att många som, ja men att många känner igen. Och det finns ju egentligen, ja men, två stora porslinsfabriker eller porslinstillverkare som man har koll på. Den ena, Rörstrand, grundades redan 1726. Och då tillverkade man mest fajansporslin, som inte är ett riktigt porslin eller man ska säga, utan det är en typ av porslinsproduktion. Och man hade egentligen ingen konkurrens under hela 1700-talet. Mariebergsfabriken, som vi hörde i Gunnars historiska översikt, var ju väldigt kortlivad och det gick inte riktigt så bra för någon av dem rent teknikmässigt under den här perioden. Så det är egentligen inte förrän Gustav Berg, som är den andra liksom stora aktören, grundas 1825, som man kan prata om att det finns någon konkurrens för svenskt porslin. Men då tar det å andra sidan ganska mycket fart. Inte heller då så sysslade man med det som är riktigt porslin, eller vad man ska säga, i Sverige, utan man har framförallt koncentrerat sig på vad som kallas för fältgods eller stengods eller benporslin och sånt, och så har man haft en glaserad yta på det här helt enkelt. Och det har gjort att man kan trycka mönster på ett lite enklare sätt än vad man kan göra om man jobbar med riktigt porslin och den här koboltblåa och den typen av bränning mer. Och under den här tiden, under 1800-talet, så börjar då Gröna Anna tillverkas, som är den första av Rörstrands porslinsserier som verkligen blir en hit, och den håller ju i sig väldigt länge. Ända in på 1900-talet så har man liksom Gröna Anna utan att göra några jätteradikala förändringar i den. Och vi kommer lägga upp också bilder på Gröna Anna på vår Instagram, radioformatet, så att ni kan se hur den såg ut. Men sen så händer det ganska mycket designmässigt, som det ju gör under 1900-talet, när man börjar jobba med lite mer så här, ja, men lite enklare, mer så här funkisstil och lite mer lekfullhet och så. Till exempel så anställs Stig Lindberg på Gustavsberg ungefär i slutet av 30-talet, när han bara är 20 år gammal. Och Gunnar, du vet väl en del om Stig?
Ja, han blev anställd som adept till Wilhelm Kåge och gick in också, han ville ha en sommaranställning också. Om ni anställer mig så kommer ni få mer saker att göra, för det gick väldigt dåligt för Gustavsberg på den här tiden, de ville inte anställa honom. Och han skapade då Berså-mönstret, som är kanske det mest kända. Men så det är även stort, även idag. Produktionen av Berså lades ner 1974 och låg sovande under tre decennier i princip, och kommit tillbaka 2005. Man kan också dra parallell till Marianne Westman, som gjorde ett annat väldigt känt mönster som heter Mon Ami. Även det låg sovande under 80- och 90-talen, där man kanske fanns lite mer av en slit- och slängkultur, för att sedan på 00-talet återgå till att man kanske vill ha något mer beständigt. Och då blir då de här designerna har liksom kommit att representera det.
Man kan ju se på de här, de ser väldigt så här, det är en väldigt enkel vit bakgrund, det är liksom vardagsporslin. Berså är ju de här väldigt klassiska bladmönstren som går vertikalt, och Mon Ami är blåa, stora blommor. Det är, Mon Ami är för Rörstrand, där Marianne Westman var 1950-1971. Och man ser väldigt tydligt den här liksom 50-60-tals estetiken med det här, men det är nästan naivistiska i hur de framställs liksom. Och det är ett väldigt stort stilbrott om man jämför med till exempel Gröna Anna, som ser väldigt mycket mer ut som ett så här klassiskt porslin, eller man ska säga. Och man har också sett de här nyproduktionen som Gunnar pratade om, för från början var ju då både Berså och Mon Ami mer tänkt som vardagsporslin, medan idag får man betala ungefär 900 kronor för en Berså tekopp liksom. Så att man ser hur den, alltså det som från början var tänkt att vara ett vardagsporslin är absolut inte det idag.
Och du lyssnar på Format på Studentradion 98,9, och om en liten stund så ska vi lyssna till en intervju med Barbro Råsbrandt från Uppsala Ekeby-sällskapet. Reklam. Samsaya med Bombay Calling, och du lyssnar på Format på Studentradion 98,9, ett program om design och formgivning. Nu så ska vi lyssna till historien om Uppsala Ekebys uppgång och fall tillsammans med Uppsala Ekeby-sällskapets vice ordförande Barbro Råsbrandt. Barbro Råsbrandt är vice ordförande i Uppsala Ekeby-sällskapet, en ideell förening som bildades 1992. Uppsala Ekeby-sällskapet anordnar utställningar, ger ut skriften UE-bladet, leder kurser, skriver böcker samt ordnar keramikrundor. Föreningens syfte är att tillvarata, dokumentera och sprida kunskap om Uppsala Ekeby och dess produktion, verksamhet och konstnärer. Men föreningen vill också uppmärksamma industrihistorien.
Vi ville också öka intresse för Uppsala Ekeby och industrihistorien. Det var ju en så viktig del av Uppsalas industri helt enkelt under så många år.
Uppsala Ekeby har en lång historia och grundades redan 1886. Vid den tidpunkten tillverkades tegel, kakel och kakelugnar, vilket var verksamhetens bas under flera årtionden. Men med tiden kom även intresset för prydnadsföremål att växa.
Man började då så smått redan på 1890-talet med att man hade någon drejare som gjorde lite kopior, får man väl säga, på prydnadsföremål från utländska förlagor. Det var oftast dansk eller tysk keramik. Danska käler var till exempel väldigt populära att kopiera. Och det var både mönstermålning då och formerna som man kopierade. Och det höll man på med faktiskt långt fram i tiden. Ända fram till 20-talet faktiskt, när man anställde de första konstnärerna. Det var i samband med att man talade om begreppet vackrare vardagsvara. Gregor Paulsson som kom med det här med att konstnärerna skulle ut till industrin för att uppfostra folk smakmässigt helt enkelt. I samband med det så anställde man också på Uppsala Ekeby de första konstnärerna. Men fortfarande var det då kakel och tegel och kakelplattor och så vidare som var det mest intressanta ur företagets sida sett.
När Uppsala Ekeby var som störst tillverkades över 30 000 kakelugnar per år. Men när husen började värmas upp med centralvärme så minskade tillverkningen av kakelugnar, vilket ledde till ett ekonomiskt bortfall.
Man satsade då istället på prydnadskeramiken i större skala. Och det kom ju då på 30-talet ett helt nytt formspråk med funkisstilen som kom in då med enfärgade glasyrer, reliefer och mycket renare, mycket enklare formspråk än vad man hade haft på det blommiga mönstrade jugendinspirerade 10-talet och 20-talet. Och man anställde då också de första konstnärliga ledarna. Det var Sven-Erik Skavonius, och vid sin sida hade han då Anna-Lisa Thomson som från början arbetade på Sankt Eriks lervarufabrik men kom över 1933 till Uppsala Ekeby som en av de ledande konstnärerna. De tillsammans var ett team som bland annat deltog i världsutställningar i Paris och i New York 1937 och 1939 och fick stora framgångar där. Man fick positiv respons överallt för att de hade en mycket enklare, renare stil inspirerad av funkisstilen då, och det var något helt nytt, ett helt nytt formtänkande som slog igenom.
Under 30-talet började Uppsala Ekeby att köpa in flera fabriker, till exempel Gävle porslinsfabrik och Sankt Eriks lervarufabrik. Så småningom köptes också Karlskrona porslinsfabrik. Genom inköpen av fabriker hade Uppsala Ekeby nu både vardagsporslin och finporslin. Dessutom det karaktäristiska lergodset som tillverkades i Uppsala. Och 1950-talet skulle komma med stora framgångar.
Det var guldåldern i Ekebys historia. Nästan alla svenska hem har det funnits något föremål från Uppsala Ekeby.
Där hörde du alltså Barbro Råsbrandt från Uppsala Ekeby-sällskapet. Del 2 hör du efter låten. Paradise Waiting med Vacationer, och du lyssnar på Format på Studentradion 98,9, och nu fortsätter intervjun med Barbro Råsbrandt. Under guldåldern tillverkades 500 000 prydnadsföremål, 3 miljoner blomkrukor och 40 miljoner kakelplattor varje år i Uppsala.
Man hade ungefär 700 arbetare bara här i Uppsala. Man jobbade 3 skift och man hade en hel serie med duktiga konstnärer anställda. Det var väldigt stora framgångar. Förutom Uppsala så hade man då tillverkning i Karlskrona och Gävle med 8 miljoner föremål per år på vardera fabriken. Det var faktiskt en av Europas största lervarukoncerner med över 2000 anställda totalt.
Men under 60-talet så kom bakslaget.
Sen gick det inte så bra. 60-talet fick man konkurrens utifrån. Under kriget så hade vi varit avstängda här i Sverige, och när man byggde upp industrin utomlands och kom i kapp så fick man höga produktionskostnader här i Sverige, och det blev mindre export jämfört med vad man kunde tillverka utomlands. Och det fanns också billig import av lergods utifrån. Folk reste mer, man tog hem minnessaker från Italien eller Spanien eller Portugal och så vidare. Och det här gamla vanliga Uppsala-Ekeby, det följde glömska så att säga. Och kakeltillverkningen, den som var det man levde av så att säga i botten, den minskade från 40 miljoner kakelplattor per år till ungefär 20 miljoner kakelplattor. Det vill säga hälften under bara ett par år, och det berodde på att plasten kom in i badrummen. Då tyckte man att plasten var det nya och kaklet revs ut helt enkelt.
Men försäljningssiffrorna av Uppsala Ekeby dalade också på grund av en försämrad kvalitet. Dessutom ändrade företagsledningen inställning till design och konstnärlig ledning.
Det skulle vara ingenjörer som skötte produktionen. Det var mycket enklare och mer strukturerat. Och man anställde frilanskonstnärer istället för de ordinarie som slutade själva eller sades upp helt enkelt. Och det blev spretiga kollektioner, ingen linje och så vidare. Det är viktigt med design, och personligen så tror jag att det är mycket det som gjorde att det gick sämre och sämre.
1964 köptes Rörstrands porslinsfabrik upp. Detta var bara början på en lång rad av företagsköp som senare gjordes under 70-talet.
Man köpte in för hela det dukade bordet. Det var ett koncept som man då trodde på, att man skulle rädda företaget genom att göra allt som tillverkades för det dukade bordet. Man köpte Hackefors, man köpte Steninge, man köpte Kosta Boda, Mönsterås, Skruv, glasbruk alltså. Gränser för bestick och så vidare. Och man köpte även plastfabriker och man köpte papper och så vidare för servetter och så. Så att resultatet blev en samling olika företag som ingick i koncernen, och grundkonceptet med lergods och design och prydnadsföremål försvann mer och mer, och även kakeltillverkningen minskade ju så att säga. Det blev personaluppsägningar och resultatet blev allt sämre, och från 1973 så tillverkade man ingenting nytt. Man sålde ut det gamla lagret under några år. 1978 så stängdes Ekeby bruk i Uppsala för gott efter nästan 100 års verksamhet.
Barbro Råsbrandt upplever att det idag finns ett växande intresse för keramik och porslin från Uppsala Ekeby.
Och det är hemskt roligt att Ekeby har fått nytt liv och ny status. Det finns samlare i alla åldersgrupper. Det är nostalgi, det är intresse för retro och återbruk som kommer in i bilden. Bra design håller i tiden så att säga.
Forgive med Profiles, och du lyssnar på Format på Studentradio 98,9 där vi idag pratar om porslin. Och nu har det blivit dags för det här.
Veckans designklassiker. År 1927 utlystes en tävling om att rita ett bibliotek i den dåvarande finska staden Viborg. Den unga finska arkitekten Alvar Aalto vann tävlingen med sitt funktionalistiska bidrag. När biblioteket väl skulle byggas, 7 år senare, ville Aalto ta fram en pall som kunde användas i lässalarna. Pallen skulle vara enkel, stapelbar och förhållandevis billig att producera. Aalto tog inspiration av de modernistiska och funktionalistiska rörelserna samt av nordisk klassicism. Resultatet blev en pall i björk med rund sits och 3 böjda ben. Pallen som fick namnet Pall 60 blev en omedelbar succé och benen som fick namnet L-ben patenterades av Aalto och kom att bli hans signum när han senare startade sitt företag Artec, Art and Technology. För att öka stabiliteten på pallen adderade senare ett fjärde ben och modellen fick namnet E60. E60 får ofta representera Aaltos tidiga funktionalism och säljs idag i hela världen i många färgkombinationer och mönster. Idag finns pall E60 bland annat i alla Apple-butiker och som en del av den fasta utställningen på Museum of Modern Art i New York.
Hej Jordan med All I Do här i format på Studentradion 98,9. Idag så pratar vi om porslin och det har blivit dags för veckans fallstudie. Och de kommande minuterna så kommer vi titta lite närmare på ett designsamarbete mellan Rörstrand och två stycken olika kläddesignare, nämligen Filippa K och Lovisa Burfitt. Fanny, jag tänker att du kan få börja med att beskriva de här samarbetena lite. Hur ser de ut?
Ja, precis. Filippa K, hennes samarbete, det är liksom att det finns assietter, tallrikar, skålar och en te- eller kaffemugg som saknar öra. Och det är, servisen har liksom samma form, men sen så är det ny design varje år kommer liksom. Och det är väl tänkt att det ska gå att komplettera den servis som man har, att man hela tiden köper den så uppdateringen. Och det är mycket grafiska mönster, det är mycket svartvitt, grått, någon svag beige ton tror jag också finns med. Och ja, men ser lite typ så stilrent och så lite modevibb typ får man av det. Lovisa Burfitt å andra sidan, det är en tallrik och sen så är det en lite större mugg, en lite mindre mugg. De här saknar också öran. Och sen en skål. Och där kommer inte riktigt lika mycket uppdateringar. Det finns inte samma den här årskollektionskänslan liksom, utan jag tror att den kanske har utökats med 2 eller 3 produkter bara sedan den lanserades. Och här är det liksom som de väldigt typiska Lovisa Burfitt-teckningarna som man känner igen från ja, men hela hennes liksom så här verksamma produktion med prints och modeskisser och allt sånt. Och det är en väldigt så här, kanske typ, om man ska använda sig av generaliserande, så här tjejig, lite så här Paris-stämning. Och den heter också Madame Oiseau, hennes, eller Mademoiselle Oiseau. Heter den, och som alltså betyder fröken fågel.
Fröken fågel.
Ja.
Men Gunnar, varför tror du att man gör såna här samarbeten? Varför letar sig helt plötsligt kläddesigner in i formgivning för helt andra föremål som porslin?
Ja, alltså om man kan koppla det tillbaka till vårt förra avsnitt där vi pratade om mat och formgivning, så tror jag att det kan ha med det att göra att man vill ta en del av hela den här köksvurmen, att köket och köksrelaterade saker har liksom en otroligt hög status i dagens samhälle helt enkelt. Samtidigt kanske man vill också ha en lite mer beständig och liksom långtvarande produkt än vad liksom kläder är. Och kläddesigner kanske söker sig till porslin av den anledningen.
För att man byter inte ut sitt porslin efter säsong som man kanske gör med kläder.
Helt precis. Samtidigt så är det också såklart, finns det såklart kapitalistiska bakgrundstankar med det här. Det är ju en så kallad win-win för både Rörstrand och Filippa K. Filippa K får ut sitt varumärke mycket mer och Rörstrand får en publik som kanske söker sig mer åt Filippa K-hållet än åt porslinshållet att upptäcka en ny marknad, det vill säga porslinsmarknaden.
Mm.
Ja, jag tror också att det handlar om att, alltså att i den här kapitalistiska världen och i det här med att man kanske inte har råd att ha så här hantverkskompetens, spetskompetens eller något sånt, så gör man också så att man tillåter sig att lägga ut den här typen av, alltså, designuppdrag på personer som egentligen inte har någon aning om hur själva produkten tillverkas. Jag tänker att Stig Lindberg till exempel, som vi pratade om tidigare, som jobbade på Gustavsberg, han formgav också ändå liksom själva servisen, han var med i, alltså var kunnig i själva hantverket. Medan det här är liksom bara det här är bara dekor. Mm. På ett sätt så är det nästan att jämföra vid det här, de här svenska adelsfamiljerna som bara skickar med sitt monogram under 1600-1700-talet med Ostindiska kompaniet. Liksom. Att det finns inte en förståelse för hur porslinstillverkning kanske ska gå till, utan att det handlar om bara ren utsmyckning. Och det är ju så här, det behöver inte vara sämre, liksom. Men man tappar ju onekligen en dimension i porslinsformgivning.
Mm. Det där var alltså fallstudien för denna veckan. Reklam, reklam. Arena med Chemicals här i format på Studentradion 98,9. Och dagens program har ju handlat om porslin, design och formgivning av det. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite vad vi har pratat om den här timmen. Gunnar?
Ja, jag har ju min vana trogen fokuserat lite på de historiska aspekterna och kollat på hur det såg ut när man började importera porslin till Europa och hur man i Kina, där porslinet då kommer ifrån, lyckades hålla den här kaolin-hemligheten hemlig helt enkelt i över 400 år från det att europeerna upptäckte att det porslin fanns. Och det tyckte jag var en väldigt fascinerande liksom, detalj i den här utvecklingen.
Fanny?
Ja, sedan har vi också tittat på hur är det själva formgivningen av porslin har sett ut. Vi har gått igenom det kinesiska porslinet, hur det såg ut under 1600- och 1700-talen, hur massproduceringen, eller hur man börjar liksom mer kunna använda sig av enklare metoder under 1800-talet och hur det förändrar formgivningen av porslin, och sen tittat på det som måste ändå ses som svensk så här, porslins historia, så här, guldålder under 50- och 60-talen när Stig Lindberg och Marianne Westman formger för Gustavsberg och Rörstrand. Och sen så har vi ju pratat också om, eller du rättare sagt Malin har pratat med Uppsala Ekeby-sällskapets Barbro
Råsbrant.
Ja.
Ja, och det som jag tycker är så väldigt intressant är ju just hur Barbro verkligen belyser det här med att Uppsala var en industristad. För jag tror att många tänker på Uppsala som, ja, akademins glans, men det var ju också industrier och arbetare, och det tror jag är lätt att man glömmer bort.
Precis, det känns väldigt ofta som att man pratar om Uppsala som bara så det borgerliga akademifästet, ja. Men att det också, att Uppsala Ekeby spelade verkligen en rejäl roll för alltså den arbetarkulturen i stan.
Verkligen.
Sen så har vi också, vi har lite litteraturtips för den som är, känner sig supertaggad på att fortsätta läsa mer om porslin. Man kan, både Gustavsberg, Uppsala Ekeby och Rörstrand har olika, eller har böcker utgivna om sig. De heter följande: Rörstrands serviser, dekorer och modeller under 280 år. Uppsala Ekeby 1886-1978, en historik, ord och bild om ett bruk. Och Bland blomvärskor och tefatsfantomer, minnen från tillverkningen vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Blir man taggad på att läsa om Stig Lindberg så finns det ett flertal biografier om honom. Där kan vi bland annat nämna En folkhemmets formgivare och Stig Lindberg, människan och formgivaren. Dessutom så har ju Stig Lindberg också illustrerat många av Lennart Hellsings barnböcker.
Jaha.
Så det kan man kika närmare på också.
Tips för den intresserade alltså. Du har lyssnat på Format denna veckan om porslin. Nästa vecka vid den här tiden hör du Hesa Fredrik, och veckan därefter är vi tillbaka med ett program om bokomslag. Vi som sänt heter Fanny Larsson, Gunnar Harrius och jag heter Malin Toning. Vi hörs!
Det där var en poddradioversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation Studentradio 98,9. Att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.